Ja, där kom min hostning med också. Hej. Vi kan ta första bilden. Jag och Per pratade om innan att jag skulle säga till när de ska byta bilden ner, och jag föreslog att det här skulle vara tecknet. Men det kanske tar lite mycket fokus, så vi säger nog bara det istället. Nu fram till påsk så ska vi som sagt följa kyrkoårets teman och texter. Och liksom följa med vägen fram till påsken. Och jag tycker det är något väldigt fint och bra att vi tillsammans, och kanske också var och en, får göra det. Ofta blir det kanske, upps, nu är det påsk. Nu ska jag försöka komma ihåg vad det betyder också. Men nu får vi liksom förbereda oss i tanken och följa med hela vägen fram. Och dagens tema är kärlekens väg. Och texten för dagen är Lukas 18, 31-43. Och på nästa bild så kommer texten. Han samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom, och de ska prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sa. Och nästa bild. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Om vi börjar med de första verserna då. Här samlar Jesus sina lärjungar och berättar vad som ska hända honom. Han försöker förbereda dem. Och det går väl så där, för Lukas poängterar att de förstod inte vad han sa. Det var fördolt för dem. Men han berättar ändå för lärjungarna att nu så ska vi gå upp till Jerusalem. Och där ska de saker hända som profeterna har sagt om människosonen. Alltså Jesus själv. Nu ska det gå i uppfyllelse. Och nu började liksom vägen mot korset. Och man kan fundera på hur mycket Jesus visste av detaljer, vad som skulle hända honom. Det kan vara en spännande tanke. Men i alla fall så vet vi från den här texten, och till exempel från när han var i Getsemane och hade ångest, att han visste ändå. Han förstod vad hans uppdrag var. Han visste vad som väntade. Och det här vill också Jesus förbereda lärjungarna på, även om de inte riktigt förstår. Men nu ska det bli uppfyllt som har sagts om honom, att han ska plågas, han ska dö och uppstå på tredje dagen. Och den här kärlekens väg som Jesus går börjar extra tydligt i det som han är i just där och då i den här berättelsen. Den vägen och starten är symboliskt viktig. Och jag är ingen expert på geografi och grejer, men man kan ju lära sig av andra som vet. Men att han går just där han går och vid den här tidpunkten ger verkligen en extra tyngd i den här berättelsen. Alltså när Jesus och hans lärjungar skulle gå in i Jeriko så var de tvungna att korsa Jordanfloden. Och att göra det var en liksom politisk och religiös handling. Det väckte associationer hos människor om när Josua ledde folket in i landet, och att floden då delade sig precis som Röda havet hade delat sig när de gick från Egypten. Och flera andra hade försökt att korsa den här floden, men de hade inte överlevt där, de dog. Men när Jesus och hans lärjungar går så kommer de igenom, de klarar sig. Och det är inte säkert att alla tycker att det här är intressant, men jag tycker att det är en detalj som verkligen förstärker att Jesus var inte vem som helst. Att han gick just där han gick säger någonting om honom. Och inte nog med det, han gick också på en tidpunkt som var ganska spektakulär. Han gick in i staden vid påskhögtiden. Det var massa folk som firade i staden. Och man firade befrielsen från slaveriet. Man firade att Gud hade befriat sitt folk. Och så kommer Jesus in där också. Befriaren själv. Som skulle befria och rädda människor för all framtid. En gång för alla. Jag tycker det är väldigt stort och mäktigt. Och det ger liksom extra tyngd och extra förståelse för att Jesus var inte vem som helst. Så var det ju det där om att profeterna hade sagt om människosonen. De sakerna som hade sagts. Det skulle nu gå i uppfyllelse. Och människosonen är ett ganska flitigt använt uttryck i Nya Testamentet. Jag såg någonstans att det var 86 gånger som det finns med. Och ofta så är det Jesus som kallar sig själv för det här. Och han verkade gilla att göra det. Och det kanske säger någonting om vem han är och hur han ville att människor skulle se på honom. För det här uttrycket visar ju på att han både var sann Gud och sann människa samtidigt. Och det var just i den både gudomligheten och mänskligheten som han gick den här kärlekens väg. Jesus, eller Guds sätt att visa på kärlekens väg var att sända sin son som i allra högsta grad var mänsklig. Och jag skulle vilja säga något om det, om just det faktum att Jesus var mänsklig och hur det kan påverka hur vi ser på vår mänsklighet. Jag läste för ett tag sedan en bok som heter Samtidigt av Magnus Malm. En del kanske redan har snappat upp att det är en favoritförfattare jag har. Och det är helt korrekt. Men jag tänkte bara låna några tankar från den boken så får ni läsa mer hemma om ni vill. Vi kan ta nästa bild. I Lukas 8 så står det om en fantastisk och en konstig och svår och hemsk berättelse, men ändå fin. Det står om när Jesus och hans lärjungar stiger i land på ett ställe och möts av en man som är besatt av onda andar. Han bor bland gravarna. Han har inga kläder på sig. Han hade blivit fastbunden men hade slitit sig lös. Fatta vilket mörker som var runt honom och hur långt ifrån en värdig mänsklighet som han var. Och när han ser Jesus så skriker han: vad har du med mig att göra? Plåga mig inte. Och så skriver Malm så här: en gång var han en människa, nu är han ett skal. En gång hade han en röst, nu har andras röster tagit över. En gång hade han ett namn, nu har han invaderats av 5000 andra namn. Berövad sin mänsklighet lever han i dödens skugga. Hemlös, rastlös, gränslös, relationslös, namnlös och identitetslös. Är det dit vi är på väg? Men då sker undret. En makt kan aldrig besegras eller fördrivas med värderingar, principer, tolkningar och idéer. Det kan bara övervinnas av starkare makt. Jesus pressar undan det väldiga mörkret som haft mannen i sitt grepp och ställer honom fri. Och ryktet sprids. Jag kan ta nästa bild. Det är ju en kvinna på bilden, men det är ändå en människa, så jag tror ni förstår. Jesus, han befriar den här mannen från de onda andarna och skickar in dem i en svinjord istället. Också lite annorlunda, men det kan vi ta en annan gång. Och sen står det om när mannen blivit befriad och andra får höra om det. Då står det: de kom till Jesus och såg mannen som demonerna hade förit ut ur sitta vid hans fötter, klädd och vid sina sinnen. Och ska citera Malm lite till och lyssna noga, för det här är så bra. Mannen sitter vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Bilden kan knappast bli tydligare. Från hemlösheten bland gravarna till hemmet vid livets källa. Där öga mot öga med sin skapare finner människan sin förlorade anknytning och återvänder till sig själv. Först när hon vänder tillbaka till Gud blir hon människa igen. Lägg märke till att vägen till Gud går åt samma håll som vägen till vår egen mänsklighet. Just på den punkten har nämligen mörkrets makter alltid sett sin chans att återta sitt inflytande, men nu under en helt annan skepnad. Vägen till Gud går åt samma håll som vägen till vår mänsklighet. Den meningen kan ni ta med er och smälta lite under dagen om ni vill. Men i vissa lägen så kanske vi tänker att om vi ska följa Jesus, om vi ska vara här i kyrkan, då får vi helt enkelt stänga av vissa delar av oss själva. Vi ska bli fromma och andliga och starka känslor som sorg och ilska och ledsenhet eller jublande glädje. Det får vi liksom lämna bakom oss. Vi ska vara fromma och saliga och kontrollerade. Och det är ju fint om vi är det, men jag är övertygad om att Gud inte kräver av oss att vi ska trycka undan vår mänsklighet. Tvärtom, det är där kontaktytan finns. Det är liksom i den, det är där sanningen om oss själva är, det är där startpunkten är. Inte i en pålagd fromhet. Och Jesus som gick kärlekens väg genom att verkligen vara människa fullt ut, han gav ju oss ett exempel. Och han kände alla möjliga sorters känslor. Han blev arg och han blev glad och han grät. Och det är okej för oss också. Och det måste inte bara handla om känslor, men vår mänsklighet överlag. Det är ingenting som vi behöver vara rädda för. Inte inför varandra här i församlingen och inte inför Gud heller. Och kanske också den, när vi tar fram den sidan av oss, någonting som gör att andra människor som kommer in i vår gemenskap får känna att det här är någonting som jag kan förhålla mig till och knyta an till. Att det här är människor som jag, men som riktar blicken mot någon större. Och jag tror inte vi behöver vara rädda för att vi ska skrämma iväg människor med det, utan tvärtom. Gud har ju skapat oss som människor med allt vad det innebär. Och där var Jesus en förebild för oss. Nästa bild. Här är Islands vulkanen. Hur många har sett och hört om det? Ja, några. Det var alltså Island i EM, var det väl? Ja. Som deras hejaklack hade en ramsa. Vulkanen kallades den. I somras så såg jag ett program som hette, eller heter Sommarkväll. Så fick det lite gratis reklam också. Men det var en gäst där som funderade lite över det här med läktaren på en fotbollsmatch. Hur får man bete sig egentligen? Och det gäller ju alla slags sportevenemang. Det är inte alltid ord om människors fina sidor och skönhet som kommer fram i en hejaklack. Och hon funderade på om läktaren fick vara en liten pysventil där vi fick liksom få ur oss det som fanns på insidan. Det som man inte kan få ur sig när man står på ICA i kön och ungarna tjatar på en och skriker. Och då istället för att använda fysiskt våld så liksom står man där och skriker ur sig allt man har. Och jag tänker som hon att så kan det säkert vara. Och vad har det med oss att göra då som är fromma och aldrig skriker? Nej, men jag tror att det finns något viktigt i det här för oss i församlingen och i våra personliga samtal med Gud också. Just det att vi får uttrycka vår mänsklighet och våra känslor och inte bara de fina då. Och nu uppmuntrar inte jag till att vi ska gå och skrika elakheter till varandra, men det tror jag ni fattar. Jag kan inte skryta med mina många utlandsresor, men två har det varit. Och en av gångerna så var jag i Rumänien och besökte en romsk församling. Och några av er kanske har hört det innan, men jag tänkte ändå säga det, för det satte djupa spår i mig. Det var innan gudstjänsten skulle börja och folk började sätta sig i de enkla träbänkarna, och vi också. Och vi tittade runt och tog in av de nya intrycken. Och så började gudstjänsten, och jag kan säga att det var inte med en sån här stilla klockringning som vi har här, utan det var som att på en given signal så började människorna att be. Och då var det inte hjärtats tysta böner, utan de ställde sig upp och bokstavligt talat skrek och ropade ut till Gud med huvudena lyfta mot himlen. Och jag hoppade verkligen till i bänken där jag satt. Och det är väl ingen sensation i för sig. Ganska lättskrämd. Men jag blev så förvånad över vad det var som hände. Och jag förstod ju inte vad de sa. Men jag för mig att vi pratade med pastorn sen efteråt där. Men det gick i alla fall inte ta miste på att de här människorna ropade och skrek och grät ut sin nöd till Herren. De skrek och grät inför honom med allt vad deras röster förmådde. Och det här är en bild och en upplevelse som har etsat sig fast hos mig. Också en påminnelse om hur till och med sådana där saker kan få vara en bön till Gud. En tillbedjan. När vi uttrycker det tillsammans inför Gud. Precis som hejaklacken i fotbollsmatchen. Fast vi får ropa och vara inför Gud. Och inför Jesus som vet vad det är att vara människa. Med hela våra liv och hela vår mänsklighet. Där finns startpunkten och kontaktytan. Och man måste inte stå och skrika. Men hade det inte varit skönt ibland att få göra det tillsammans? Eller få gråta högt och ljudligt när vi bär varandra i förbön? Eller få jubla högt och skutta lite till musiken. Och inte bara när det är gudstjänst för alla åldrar. Jag tror ändå det finns någonting fint i det. Att få använda kroppen också. Men frågan är, vågar du vara människa inför Gud med hela dig? Vad finns där bakom som du kanske försöker gömma? Och hur vore det om du liksom öppnade dörren på glänt för Jesus? Så han får komma in. Så nu har jag sagt en del om de första verserna där. Om ni inte hängde med på att det var där vi var. Hur Jesus visar att han går kärlekens väg. Men så var det också den där blinde mannen vid vägkanten. Han sitter och tigger och han hör att någonting är på gång. Och Davids son, förbarma dig över mig. Och folk försöker tysta honom. Men han fortsätter att ropa. Och så ber Jesus att de ska leda fram mannen till honom. Och han frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Och mannen svarar, gör så att jag kan se. Och Jesus helar mannen. Och det här är ju en del på kärlekens väg. Som Jesus gick. Som jag tänker säga mycket om varför han gick, vem han är. Det som han ville göra var att hela, befria och hjälpa människor. Visa kärlek på olika sätt. Och mannen, han ber om att få se. Och han var blind rent fysiskt. Men däremot så såg han mycket mer än många av de andra gjorde. För det faktum att han ropar Jesus, Davids son, visar på att han förstod att det här var Messias. Det här var den som vi har väntat på. Så han förstod och såg med sina inre ögon, även om han var blind. Och frågan är om vi ser vem det är vi har framför oss. Så kan vi ta den sista bilden. Och så var det den där frågan som i alla fall jag har hört det predikat som väldigt, väldigt många gånger. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och den frågan vill jag skicka med idag också. Kärlekens väg, vägen mot Jerusalem, Jesu väg. Han som var sann Gud och sann människa, som mötte människor mitt i all mänsklighet. Han är inte heller rädd för oss och vår mänsklighet, tvärtom. Och precis som mannen som blev befriad så kan också vi få sitta vid Jesu fötter och få se in i hans ögon och förstå mer vilka vi är. Så om du i all din mänsklighet utan skygglappar för vad som är okej, utan några sådana tankar, Om du får frågan av Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Vad svarar du på det då? Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du valde bort all ära och allt du hade, gudomligheten. För att du ville rädda oss, för att du ville vara med oss nu och i evigheten. Tack för det offret. Och tack för att du också vet vad det är att vara människa. Du vet verkligen det. Tack för att du känner oss vara än vad vi finns i våra liv och vad vi vill svara på frågan om vad vi vill att du ska göra för oss. Vad som finns där längst in om vi får tänka bort allt som vi inte borde få fråga och tänka. Hjälp oss som individer och som församling att få också vara mänskliga och få möta människor utifrån det. Tack för att det inte är ett hinder eller problem för dig, för du är så mycket större. Tack Helige Ande för att du är här just nu och rör vid oss och hjälp oss framåt där vi behöver. Och trösta och led. Amen.